Tack så mycket. Tack så mycket. En flaska Sweden Rock Holy Spirit. Efter en fantastisk insats av Hammarby IF mot Tromsö IL. Bayern seger med 2-1. Och en annan som var där var Tores Börjesson. Tore Sigvard Börjesson ska vi säga.
Nej, Sigurd.
Sigurd.
Efter min pappa.
Efter pappa. Och vad säger du om matchen?
Första halvlek var väl blaha blaha, men i andra halvlek så byttes det ut massa spelare. Alltså det är ju typiskt försäsongsmatch. Jag tror han bytte ut 6 spelare i halvtid. Men Kennedy kom in med flera och andra halvlek såg riktigt, riktigt bra ut för Bayerns räkning. Och vi vann ju, vände då 0-1 till 2-1. Tack vare Filip Haglund och Erik Israelsson.
Ja, du sa ju redan när Israel gick in så... Nej, Israel gick in, det låter ju helt fel, men det låter ju som att man ska gå in i Palestina, men nu gick han ju in i Tromsö istället.
Mot Tromsö?
Ja.
Ja. Och då sa jag att han kommer neta direkt, och det gjorde han ju.
Ja, det gjorde han ju ganska omgående. Ja.
Nej, men Israelsson är ju en spelare som jag känner en stor kärlek till efter förra säsongen.
Ja.
Och målet mot AIK och allt som blev där.
Fantastiskt. Ja, det är verkligen.
Det är få som har nickat in ett mål och knockade i princip samma sekund. Men han gjorde det. Och vi vann ju matchen på det.
Definitivt.
Och räddade principkontraktet på det.
Ja, det var, ja. Sen, efter det var det ju klart. Och det
ja, nästan det, klart. Vi behövde ju en seger till. Men den tog vi mot Åtvidaberg.
Mm. Ja. Men vi är ju inte här för att snacka om... matchen och Bayern. Även om man kan snacka om Bayern egentligen hur mycket som helst så är vi inte här för att snacka om det. Vi är ju här för att snacka om någonting som du är ju, om vi säger, du kan ju mycket om Rolling Stones och i allmänhet och Keith Richard i synnerhet. Kan vi säga så?
Ja, kan nog i synnerhet om alla som har varit med i Stones.
Vi tar lite, du har jobbat som journalist på Aftonbladet i många år.
25 år.
25 år, både som rockjournalist och fotbollsjournalist.
Ja.
Så det ni hörde i början, det var kanske, det var inte bara blaha blaha, utan det var ju faktiskt en insiktsfull analys om fotboll. Men nu ska vi snacka Rolling Stones och jag har ju följt det på Facebook. Jag skrattar lika mycket varje gång du lägger ut någonting. Min första fråga är ju, var det någon gång som din kära moder tog dig till någon psykläkare för att undersöka din besatthet av Rolling Stones?
Nej, det var inte det. Nu är ju Stones mitt kära band, men det är ju inte bara dem utan det är musik överhuvudtaget. Däremot tycker mina föräldrar som var snälla och förstående att det här kommer nog gå över. Det gäller ju inte bara Stones då, utan det gäller ju liksom rent allmänt mitt musikintresse och att jag tapetserar väggarna med Stones, Frank Zappa, Bowie, Lou Reed var väl de stora idolerna. Och de lät mig hålla, så de tyckte nog ändå att det var ganska bra att jag hade ett intresse som höll mig på mitt pojkrum. Nu ska vi inte överdriva hur farligt det var att växa upp i Farsta. Men det fanns ju frestelser och sånt. Och
ja, gud, jag är ju själv född i Farsta. Så,
så de tyckte att det var rätt trevligt ändå att jag satt där vid min grammofon.
Mm. Nu nämner du Lou Reed. Jag får om att du har intervjuat honom.
Lou Reed har intervjuat.
Var det då du inte satte på bandspelen?
Nej, det har faktiskt hänt att jag har glömt det. Det var sångaren i Suede. Det har hänt flera
Brett
gånger.
Andersson.
Brett Andersson. Då kom jag tillbaka och skulle spela upp intervjun. Och då hade jag inte slagit på bandan. Så då fick jag plocka från minnet. Som tur var så är han då britt. Och när man gör en intervju med en britt och lämnar de ju landet efter det är klart. Och jag kände ju att om jag då skulle citera honom lite fel så skulle inte han klaga. Det har varit värre faktiskt med en svensk artist.
Som Sanna Nilsson.
Ja, Sanna Nilsson, och fy fan. All heder till Sanna Nilsson som sångerska, men
Som intervjuoffer var ingen hit.
Nej, inte på något sätt otrevlig, men hon har ingenting av ingenting av dramatik. Det som pratar med...
Det är sällan hon slår sönder ett hotellrum som man får läsa.
Det är sällan, och det finns ingenting alls som hon hade varit med om någonsin.
Nej, okej.
Okay. Det blir ganska jobbigt. Det kan ju också bero på att hon inte vill berätta om det hon har varit med om. Det vet man ju aldrig.
Nej, det är sant.
Men ibland blir man ju liksom förvånad som journalist. För man ringer ju upp så här, vill du träffas? Ja, och så vill de träffas. Och då vill man ju att man... Då har man ju liksom ingått ett avtal att nu ska man prata loss lite.
Mm.
Och det händer ju väldigt sällan. Men sen när man väl sitter där så vill de inte prata om någonting i alla fall. Och Sanna Nilsson var en sån människa.
Ja, det är tungt.
Och jag, alltså min teori är väl att hon ville synas i tidningen för att få reklam för sin skiva. Så. Men hon ville egentligen inte bidra till... Ja, hon har ju faktiskt en plikt då i intervjusituationen att... Ja. Prata, bidra med någonting.
Ja, annars är ju...
Men det gjorde hon inte, det gjorde hon inte. Men det blev publicerat och allting. Så att det,
som sagt, ja. Hon är inte från Stockholm, Brooklyn.
Nej.
Som man då, mellan då kallar Farsten. När började det här med Rolling Stones för din del?
Det började väldigt tidigt alltså. 6 år var jag. Jag vet faktiskt hur det gick till. Jag hade en kompis som hette Johan Hensel. Och på något sätt hade jag bara förstått att det här med popstjärnen var trevligt.
Mm. Och så går jag... 6 år?
Ja, man bytte alltså... Alltså samlarbilder, jag kallar det för filmisar. Och det var ju mycket filmstjärnor. Men det fanns också lite popstjärnor och så. Det är mitt första minne av det här. Att man liksom byter Elvis och... Folk i Beatles och Kinks och så. Och sen kom jag in till min kompis då. Och han har i princip alla singlar Beatles har gjort.
Mm.
Och han spelade upp dem här för mig. Ja, jag kanske var 7 då. För han jag minns att han spelade upp Penny Lane och Strawberry Fields Forever och lite annat sådär. Och det fäster inte. Och sen spelade han upp en annan Beatles-låt som jag tror är en Beatles-låt. Men det är ju Beatles som framför den.
Mm.
Och det är rock and roll music.
Mm.
Det här har ingen aning om då. Men alltså, jag går ju helt igång på det bästa jag har hört. Och det är ju då en Chuck Berry-låt som de har gjort en cover på. Och vill man då, om man går igång på den typen av musik. Så när jag då väl hörde Stone så insåg jag. Vill jag ha liksom den typen av Chuck Berry rock and roll. Då får jag det av Stones. Så mycket mer än vad jag får av Beatles eller någon annan. Så, att, så ja. Jag gillar primal rotmusik och Stones stod för det mycket mer än vad Beatles gjorde. Och
ja, det gjorde de definitivt. Beatles var ju nyskapande och dansband i början kan man väl säga.
Dansband. Det var, de var jävligt bra i början.
Det var fantastisk pop.
Jag har inget ont att säga om Beatles. Nej. Men Stones är mera...
Tala mer till skrevet.
Exakt.
Om vi då ska bege oss till starten. När bildades Rolling Stones? Vad hände? Varför?
Det var väl bara en ren tillfällighet på ett sätt. De bodde ju i Dartford.
Spelade i Division 6 i England.
Det roliga är att jag har ju varit i London så jävla många gånger. Och det kan man ju tro om en sån som är att jag måste liksom vallfärda. Men...
Du har aldrig varit i Dartford?
Nej, jag har ju tänkt på det. Men...
De har ju också...
Jag bryr mig inte så mycket. Det...
Dartford har ju faktiskt den enda ekologiska fotbollshemmaarenan. Den är byggd i ek.
Ja.
Och det är en fantastisk konstruktion. Men nu var det där ett stickspår kanske.
Ja.
Men ändå. Nej, du har aldrig varit där?
Nej, och jag har liksom aldrig brytt mig så mycket. Men jag vet att jag var i Paris. Och då blev jag faktiskt tvingad att åka till Jim Morrisons grav.
Ja.
Och det ger mig ingenting. Och när jag kom dit sitter bara en massa patetiska människor och röker marijuana vid hans grav. Jag får ingenting ut av det.
Nej.
Men
Vad jobbar du Dart för? Finns det någon, de har en staty där va? Eller?
De har en plakett på pendeltågstationen.
Som Eldkvarn i Norrköping.
Ja.
Ja.
Har de det?
Eldkvarn, ja.
På stationen?
Nej. Nej. Jag tror att den står på gatan. Jag tror att Plura snackade någon gång.
Ja, men det kan vara på fiket. För de hängde ju på fiket Café Broadway.
Som ja, också det blev kan vara en... utanför där. Ja. Jag tror att det är någon gatsten.
Men hur som helst... På Dartford station så träffades Mick Jagger och Keith Richards. Och de hade känt varandra ja, men typ på lågstadiet. Alltså de visste vilka de var.
Mm.
Men de hade gått ett antal år där de inte hade träffats. Och sen så hade bägge fastnat för musik. Och samma typ av musik. Och där står Mick Jagger med ett antal skivor under armen och Keith Richards går fram till honom efter de här åren och säger tjena och ser då Jaggers skivor och kan få titta på de här och han, Jagger visar och det är Chuck Berry, någon Greatest Hits-samling, det är Muddy Waters.
Alltså
och det kan vara någon platta till.
Jag måste ju säga så, och jag där, hade ju tänkt att det var tvärtom.
Ja, men det var inte det. Alltså, Eller hur? Jag vet inte fan, jag tror att Jagger hade mera koll än vad Richard hade. Jag tror att Jagger hade en större skivsamling.
Det kan man ju lätt tänka.
I så många år. Alltså.
Jagger har ju alltid haft mera koll och Keith har haft mera feeling. Eller?
Ska jag stryka? Nej, men de har haft koll bägge två. Men fan, tänk på den tiden alltså. De är, ja. Då är de...
Gammal, kan, ja.
18,
17, 18.
Ja, 18 bast och jag menar det är inte som Spotify tiden nu liksom att men alltså det jag vet är ju att Keith Richards hade koll på Chuck Berry.
Mm.
Men jag tror inte han hade riktigt koll på Muddy Waters så det var några plattor till där som han men så mycket fanns ju mellan dem att där började de prata och utifrån det så sa de ska vi inte börja lira ihop.
Mm.
Och där börjar det. Sen tar det ytterligare något ett eller två år innan verkligen bandet blir till. Men där börjar de umgås och spela.
Men Brian Jones, han var inte från Dartford?
Nej, Brian Jones var från någon annan ställe en bit utanför London. Jagger och Richards har börjat spela och till och med kanske repat lite. Jag tror inte ens Charlie Watts var med. Men då, de går i alla fall på en klubb. Och en man som heter Alexis Corner har ett...
Ganska känd jazz.
Ja, om han har rätt ålder som vi. Så är han ju hyfsat känd. Han var ju viktig. Han var ju ungefär som John Mayall. En sån här snubbe som kanske inte själv var så avgörande. Men
Nej. De
tog in massa bra musiker som blev helt... Ja, många av dem har ju blivit legender. Men då, Jagger och Richard går och ser Alexis Corner. Jag tror de heter Blues Incorporated.
Mm.
Och då finns det en gitarrist där på scen. Jag tror de hade ett fast grundband kan man väl säga. Och sen så bjöd de in hela tiden unga, villiga musiker. Och just den här kvällen så stod ju då en gitarrist där. Och Keith säger till Jagger att den här snubben ska vi med i vårt band. Och det var Brian Jones.
Okay.
Och det de torskade på var hans slide-gitarrspel. Han gjorde någon Elmore James-låt. Och det föll dem i smaken. Så då värvade de honom.
Okay.
Sen tror jag att det var Brian Jones utifrån det som kom på bandnamnet Rolling Stones. Och
var kommer det ifrån då?
Det kommer från Muddy Waters-låt.
Mm.
Som heter...
Like a Rolling Stone,
va? Nej, det är Bob Dylan.
Det har rätt.
Den heter bara...
Jag vill belysta någon ursäkt på min okunnighet.
Den heter nog bara Rolling Stone. Alltså Stone i singular och inte Stones som är plural. Och sen var väl Brian Jones i början var den med ambition och drivkraft. Han var ju också deras manager i början.
Okay.
Fixade gig och höll på liksom. Ja.
Sen tog det inte så lång tid innan de spelade in sin första singel. Come on
är första singeln, absolut.
En gammal Chuck Berry.
Ja.
Ja. Mm. Och då tycker jag vi lyssnar på den med Chuck Berry eller med Rolling Stones. Vad tycker du?
Ja, nu snackar vi Stones, så det är bättre att köra med Rolling Stones.
Okej, okay, då kör vi den nu. Everything is wrong, me and my baby party. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Later from a job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run into it and wreck it. Come on, this is me and my baby party. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run into it and wreck it. Everything is wrong since I've been without you. Every night I lay awake thinking about you. Every time I'm on, sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. Phone sound like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. I really wanna see you when I'm gone, me maybe. Doing everything, trying to make you see that I belong to you, honey. You belong to me. Come on, I wanna see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on, I'm trying to make you see that I belong to you, and you belong to me. Come on, I gotta see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on, I gotta make you see that I belong to you, and you belong to me. Come on. Come on, come on, come on.
Du lyssnar på Tyres Radio 91,4 MHz med Niklas Wennergren. Idag snackar vi om världens rockigaste band, Rolling Stones, med Tore S. Börjesson.
Efter första singeln så, ja, på den tiden så gjorde man ju en singel och sen så gjorde man en LP med utfyllnad. Var det så med Rolling Stones också?
Ja, nej, jag vet inte. Alltså singeln som...
Slog den?
Ja, den slog väl... Nej. Alltså den slog tillräckligt för att hamna på... Jag tror den var på topp 20 i Storbritannien.
Det
duger ju liksom, men det var ju ingen jättehit på något sätt alltså. Och säga allvarligt talat så alltså, Come On är ju
Ligger Stones låt direkt, den är ju mer punk nästan.
Ja, och det är inte så jävla bra heller alltså. Det är inte dåligt, men ja, när man hör den låten kan man ju inte riktigt ana vad som ska komma för,
Nej. Men om man tänker så här, vad är det som gör att två stycken minderåriga människor snör in på Muddy Waters?
Ja,
på den tiden. Som var ju ganska okänd, svart naturligtvis musiker som inte hade speciellt mycket speltid.
Nej, alltså det är jävligt intressant. Jag har aldrig gått till botten, men det handlar ju inte bara om Stones, utan hela eliten av afroamerikanska bluesmusiker fick ett jävla genomslag i England. Alltså inte kommersiellt, men bland de som ville bilda band.
Mm.
Och det ledde ju till den helt bizarra situationen att brittiska musiker tog hand om den här musiken och exporterade tillbaks den till USA.
Ja.
Och då fattade USA hur bra det var.
Ja, alltså jag vet.
Men Keith har ju sagt något, det är jävligt kul alltså. Och han älskar de här människorna. Det är inte alls föraktfullt. Men han fick frågan, hur kan det komma sig att ni slår med den här musiken och når liksom högt på listorna? När de som gjorde musiken från början inte gjorde det.
Ja.
Och då svarar han, ja, jag tror det beror på tre saker. De är fula, de är gamla och de är negrer.
Ja, och det var ju inte så gångbart i USA på 60-talet.
Och han menar inte det föraktfullt, utan det var ju bara en konstaterande liksom.
Nej, gud, det är väl väldigt få band som har gjort mer för den afroamerikanska kulturen än vad Rolling Stones har gjort.
Absolut, absolut.
De har ju haft
och det pågår ju idag.
Samarbete med de här människorna som har gjort, som har egentligen då, som man säger, stulit deras musik, men de har ju samarbetat med de här. Keith, han har ju spelat in på Jamaica med reggae-artister och,
ja, ja,
och det är ju hela tiden.
Billy men Preston, sen det här snacket,
till exempel.
Det har jag blivit upprörd på i alla år. De har stulit deras musik, men när Stones har gjort en låt av Muddy Waters eller Howlin' Wolf eller vem det nu är, så har de ju tydligt klargjort på skivan att vem som har gjort låten från början och skrivit den och allting. De har ju bara liksom vårdat ett arv utifrån kärlek.
Mm.
Och tvärtom så är det ju så att Muddy Waters och alla de här har ju tjänat, ja, men krasst massa pengar på att Stones har populariserat deras musik.
Ja, det finns ju faktiskt en, så det, ju, det kommer inte jag ihåg, men det fanns,
och det har ju Muddy Waters och alla de här sagt själva. Den bitterheten finns ju inte alls hos de här musikerna.
Nej.
Men det finns ju så här bluespuritaner som ska liksom säga det att Stones har snott deras musik. Men fan. Allting kulturellt handlar ju alltid om att man reagerar på olika saker.
Ja.
Ja. Så det blir bara dumt att säga att man har snott någonting.
Nej, det du har
nej, men jag förstår, ja, din, alltså jag förstår din åsikt, men jag tycker det blir knäppt. Stones har ju bara av kärlek gjort den här musiken.
Ja, för att man gillar den helt enkelt. Ja. Och som vi då tidigare sa, de samarbetar, det var ju inte vanligt att rockband samarbetade med svarta musiker på den tiden.
Nej, men nu tror inte jag Stones direkt samarbetade med de här musikanterna.
Nej, inte i början, men man har haft...
Men de har ju liksom verkligen vårdat och levandegjort det här musikarvet. Och de gjorde ju också en poäng av att spela in...
I Chicago.
Chicago i Chess Records, ja, studio.
Det är ju en fantastisk story när de kommer dit. För att de kräver att få åka dit, väl?
Ja, men de tänker bara så här. All musik vi älskar inspelar på det här stället. Ja. Och då åker väl vi dit, så blir det nog bra.
Vem möter de där?
Och där möter ju då, det här är ju en gammal skön story, som de som älskar Stones har ju redan hört. Då kommer de in där och Keith ser en snubbe som står och målar taket. Och det är liksom målarfärg och han är i blåställ och Keith tittar ändå på den här snubben och säger hej och tänker att men han liknar ju någon som jag gillar.
Ja.
Och sen går det någon sekund till och sen klickar det till och då är det Muddy Waters.
Så såg hon måla.
Ja, och han målar ju inte där för att vara snäll utan han behövde ju stålarna helt enkelt.
Ja.
Och Keith blir ju så här, men där står ju liksom Gud. Och måla taket. Och han har inte råd att leva på sin egen musik. Nej. Men det har vi. Så att han blev ju då...
Det måste ju kännas som en katastrof för...
Ja, han skämde sig nästan hit. Alltså. Ja. Och blev ödmjuk.
Ja, det är klart som fan. Ja. Det är klart som fan att man blir det inför en... Där man själv får se möta Gud. Det är inte ofta man gör det.
Nej. Men sen har man ju... De spelar ihop.
Med Muddy?
Ja, live. Och det ligger ju på... Jag tror man kan hitta det på YouTube alltså.
Ja.
En klubbspelning, jag tror det är i Chicago.
Ja.
Där både Jagger och Ronnie Wood och Keith Richards gästar.
Det finns ju också en... Jag vet inte om det här är en skröna, men... När de skulle spela in i USA, jag vet inte om det var samma turné, men jag tror att det var ganska tidigt, så... ville de ha med Howling Wolf. Och då sa tv-bolaget... Vem är det? Jag vet inte om det stämmer, men du vet säkert.
Nej, det vet inte jag heller. Nej. Men också där finns det ett klipp där de... från ett tv-program där de verkligen, då är det Brian Jones som, han håller ett kort tal om det enormt stora i att Howlin' Wolf kommer nu sjunga och han kommer sjunga i tv och lyssna noga och sen sitter Stones vid hans fötter medan han sjunger.
Nej.
Ja, så att nej, det var inget snack.
Alltså, tvn har ju förändrats lite. Det är ju sällan man hör någon hålla ett tal innan.
Ja, men just det här att
ja.
Stones var ändå etablerad band. De skulle ju kunna ha varit lite snobbiga och fina i kanten. Men här sitter de vid hans fötter som man sitter vid en präst eller någonting.
Ja.
Ja. Så att,
och de spelar ingenting själva?
Nej. Ja, de kanske uppträdde tidigare i programmet.
Ja, okej.
Men de sitter ändå där och...
För att visa att det här är våran
Gud. Det var nästan... Det, ja, det var lika viktigt för dem att sitta där och ge Howlin' Wolf respekt och förklara för TV-publiken hur viktig han var som att spela själva, absolut. Mm.
Ja, det är ju fantastiskt.
Men det är så allt börjar, alla är fans i början.
Ja, naturligtvis. Ja. Det var väl även Magnum Bonum. Om vi ska ta ett annat svenskt band som kanske inte var så stumt influerade.
Nej, men inget ont om dem alltså.
Nej, absolut inte.
Ner för backen, ner.
Ja, men det var
det var en bra låt alltså.
Du och jag har ju en... Vi brukar ju träffas på ställen som heter... Nu gör vi lite reklam här i Tyres radion. 91,4 MHz. Östgötakällaren.
Ja.
De har en ägare som heter... Vadå?
Ragnar.
Ja.
Schmidt.
Ragnar Schmidt. Inte Smith, utan han är tysk. Eller österrikare.
Han är tysk.
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 Och varje år någon gång på senhösten så gör han ett litet evenemang.
Ja, senhösten är väl lite underdrivet. Den 18 december varje år så fyller Keith Richards år.
Ja.
Och då är det livemusik på Östgötakällaren. Det brukar vara i princip samma band. Och
ja.
Då kör de bara Keith Richards och då kommer Stones-fanatiker från hela Stockholmsområdet dit.
Och det är ett fantastiskt jävla drag.
Det är ett jävla drag. Och sen ska jag säga det att... Alltså jag bodde ju då... Jag bor på Söder massor. Men jag bodde på Mariatorget och så flyttade jag över då till Östra Södermalm. Eller som det numera heter, SoFo.
Mm.
Vid 99-2000 och jag tänker jag ska väl gå ut och ta en öl och då går jag till närmsta stället från min bostad på Kocksgatan, går in på Östgötakällaren, sätter mig i baren och där finns det då 100 bilder på en enda man, Keith Richards. Sen ser jag att det hänger en Fender Stratocaster som han spelar på etc. Och då var jag sedan många år Stones fanatik, så det blev ju väldigt speciellt då att min närmsta krog är ett altare till Keith Richards. Och som dess jag stannat.
Det är ju som en liten kyrka.
Absolut, absolut.
Eller hela baren, absolut. Det är ju fantastiskt.
Sen är det ett trevligt ställe av alla andra skäl. Men, ja. Men det blir extra trevligt av det.
Och eftersom vi alltid...
Och jag och Ragnar har ju varit och sett Stones i London.
Ja.
Ja. De fyllde ju 50 här 2012. Och då spelade de på O2 Arena i London. Och då... tog jag mina sista besparingar och Ragnar tog lite av sitt överflöd. Och sen åkte vi
kommer
dit.
Kommer
han
att lyssna på
det här? Ja, det ska jag göra.
Men
och så åkte vi dit, det var fantastiskt. Och sen dagen efter så vill vi följa upp konserten med ett pubbesök och missade planet hem då.
Men för att du inte var kvar på hotellet eller?
Nej, vi var ute ihop. Vi glömde bara bort.
Att planet gick?
Ja.
En sån petitess?
Ja, och då kollade vi vad kostar en enkel till Stockholm var 5 000. Och så en övernattning till nära flygplatsen var 2 000. Så den där konserten det är bland det dyraste varit med om. Alltså. Det gick på 20 papp alltså. Med två övernattningar.
Men det var värt varenda spännande att du tycker.
Jag skulle gärna göra om det.
Ja. När var det första gången du såg Rolling Stones live?
Första gången var 1982 på Ullevi.
Ja.
Ullevi, två dagar i rad, jag var där bägge dagar. Men jag ville ju...
Jobbar du på AB då?
Nej, då var jag bara en glad bohem.
Mm.
Pluggade litteratur på universitetet tror jag gjorde. Hur som helst, jag ville ju verkligen gå och se dem på Råsunda 1970. Och jag tjatade på mina föräldrar. Ni måste...
Alltså mamma Ella då?
Mamma Ella och pappa Sigurd sa att du är 10 år och att du ska åka ensam från Farsta till Solna för att se Stones på Råsunda.
Alltså bara åka till Solna, det är ju Tängelsland. Det vet ju alla som lyssnar på Tyresö Radio.
Nej, men de tyckte att det var lite för mycket. Men alltså, vår relation blev aldrig densamma efter det.
Nej.
Nej, i princip slutade jag prata med mina föräldrar. Så.
Tyrelse 91,4.
Radion lyssnar ju på.
0,4.
Ta det från början.
Du lyssnar på Tyrelse radion 91,4
megahertz heter det, va?
Megahertz med Niklas Wennergren.